tack till vår sponsor fackförbundet ST som med sina 95 000 medlemmar i Sveriges största fackförbund. I ST kan vem som helst som är anställd på en myndighet eller statligt bolag vara med, oavsett utbildning. Som medlem i ST bidrar du inte bara till en bättre arbetsplats för dig och dina kollegor. Du får också många förmåner, till exempel karriärtjänster och förmånliga försäkringar. För dig som jobbar så är medlemskapet kostnadsfritt de 3 första månaderna. Och om du är student så är det gratis under hela studietiden och 5 år därefter. Läs mer om fackförbundet ST på st.org. Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Det är mycket om advokater just nu i media och i hetluften. Och ett fall som har fått stor uppmärksamhet efter dagens juridiks artiklar handlar om advokaten Roba Assam som under en längre rättegång skrev ett Instagram-inlägg om att I wanna go home. Hon längtade hem till sina barn. För detta har hon nu då bestraffats av disciplinnämnden, advokatsamfundets disciplinnämnd, och fått en erinran för att det anses då vara olämpligt. Vad säger vi?
Ja, men jag tycker väl precis som jag hade kontakt med advokaten igår, och hon säger ju själv att hon tycker att nu har det gått för långt när advokater inte i sociala medier får uttrycka den här typen av saker. Då är man för strikt enligt då regelverket om vad advokater får och inte får göra. Och jag är nog benägen att hålla med här. Jag tycker att skriva I wanna go home efter en lång förhandlingsdag på annan ort är helt inom ramen för vad en advokat ska få göra.
Jag är lite inne på samma linje som dig här, Erik. Jag kan ju faktiskt i och för sig förstå vad advokatsamfundet tänker och hur de resonerar här. Men nog får man alltid säga att det är en lite väl sträng åtgärd att tilldela en erinran i det här fallet.
Alltså om man tittar på det principiellt, det handlar ju i någon mening om en privat yttring kring en privat sfär som hon gör i ett sammanhang som kanske många av oss i olika tillfällen har befunnit oss i. Man är utarbetad och känner att nu vill jag hem och ha fredagsmys, eller jag längtar efter mina katter eller mina barn eller vad det nu må vara. Är det till och med en begränsning av yttrandefriheten om advokater inte får skriva sånt här?
Det kan man naturligtvis tycka, men vi får ändå, tycker jag, i transparensens namn ta upp att alltså advokatsamfundet menar ju då att det här sänder en signal till hennes klient och till liksom övriga parter i den här rättegången att hon vill inte vara där med, hon vill inte delta, och att det snarast är det då som föranleder den här, att det inte är enligt god advokatsed att uttrycka att man inte vill närvara vid en pågående förhandling. Som jag inledde med att säga så tycker jag att man har gått för långt här, men det är ju ändå vad samfundet har menat.
Men hur, Erik, exakt såg den här kontexten ut där hon så att säga skrev det här? Det framgick tydligt i Instagram-inlägget att hon befann sig på annan ort under en flerdagars förhandling, eller hur var det?
Ja, men nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var ju då en upplagd, jag tror det var en filmsnutt som inte finns kvar eller som jag inte har sett eftersom att hennes konto numera är låst. Men det var ju också så att det var ett flertag så kallade hashtags. Det ena var då I wanna go home, men en annan var Falun där då den här förhandlingen hölls. En annan var dag 3 av 8. En fjärde var, tror jag, Miss My Kids. Det i den bemärkelsen, ja, det var ju satt i en kontext som att det här handlar om att hon saknade sin familj.
Men jag känner mig lite splittrad i den här frågan, måste jag säga återigen. För att på något sätt så är det ändå så här att hon är ju där för att försvara en klient, och sen kan man tycka det är tråkigt eller jobbigt och man längtar hem och så. Så jag kan ju förstå advokatsamfundet att det finns ju kanske någon liten del av det här som inte är passande. Men samtidigt så för min del så väger det ändå över åt andra hållet. Men det jag tror är att advokatsamfundet är inne här nu och försöker stipulera en hel del exempel kring vad man får och vad man inte får göra som advokat på sociala medier.
Alltså här finns ju en allmänt intressant fråga i sammanhanget som möjligtvis appellerar mer just till advokater som är benägna att tycka om så att säga handfasta ramar och regler, men jag tycker ändå det är intressant att advokatsamfundet överhuvudtaget har en policy för advokaters användning av sociala medier. Ska inte det falla inom ramen för vad advokater både får anses stå för själva och i den mån som det är direkt olämpligt att skriva någonting som advokat, så ska man, just för att man är advokat, själv kunna avgöra det, att man inte bryter mot sekretess och annat som gäller oss alla, även på sociala medier. Måste det verkligen finnas en policy, ett regelverk närmast där advokatsamfundet liksom stipulerar att det å ena sidan är ett utmärkt verktyg advokat verksamheten med anspelning på allt från marknadsföring till rättspolitisk debatt, men att just sådana här mer triviala frågor då som rör personliga uppmaning då inte får framföras. Ska man ha ett regelverk så att advokater får avgöra från fall till fall, och i det fall man går uppenbart över gränsen för något som man inte får göra, så är det naturligtvis anmärkningsbart.
Ja, men här tror jag att det hör upp sig, i den bemärkelsen handlar om en fråga om hönan och ägget. Jag tror inte att det var så att de här reglerna skapades i samband med att Instagram kom till, utan man har identifierat ett problem här att advokater ibland uttrycker sig på ett sätt som man tycker då inte är förenligt med god advokatsed, och för att underlätta det här för advokater och signalera vad advokatsamfundet tycker att gränserna går, så har man skapat en policy som säger att vad gäller god advokatsed på sociala medier är det här som gäller.
Men det är också så här, vi har ju pratat om och sett exempel på människor som har fått om det är över 10 varningar och erinran från advokatsamfundet under en längre period, men inte uteslut. Så sen så ska man få en erinran på grund av det här. Det är ju väldigt hårt. Alltså.
Ja, bara som en liten parentes där. Det kanske skulle behövas ett regelverk inom advokatsamfundet kring hur många erinringar och varningar som behövs innan man utesluts. Rent utav.
Det är, lite... är någonting som vi har diskuterat flera gånger här och tagit upp, att någon form av 3 strikes and you're out. Annars så finns det ju inget, en erinran kostar ju ingenting, så det är ju inget incitament att sluta i så fall om, så länge man kan hålla på och få erinran på erinran.
Samtidigt är det väldigt tråkigt om man ska bli utesluten för 3 sådana här, om vi då får kalla det för små förseelser.
Absolut.
Ja, nu är det här en erinran och inte en varning, men det du nämner Ville handlar ju om folk som har fått varning på varning på varning på varning. En annan sak som jag reagerar på i det här sammanhanget är att anmälan till samfundets disciplinnämnd är undertecknat med citat "en anonym grupp advokater", slutcitat. Vad är det för kollegial anda? Att en anonym, det kanske inte är en anonym grupp, utan det kan ju vara en enskild person. Det behöver inte ens vara en advokat som har gjort den här anmälan. Men även om nämnden har rätt att ta upp saker på eget bevåg och utifrån, oavsett vilket sätt det har kommit till deras kännedom, så reagerar jag ändå på att det kommer anonymt. Varför gör man så?
Jag vet inte. När du säger det nu så börjar jag fundera på, så här, är det överhuvudtaget rimligt att man tar upp sådana här ärenden från en anonym anmälare?
JO gör det nästan aldrig. Va? JO har en grundprincip om att anmälningar ska ske av namngiven person. Då.
Ja, och sen är det också så här, om man tycker att det här är så fruktansvärt förfärligt, då kan man väl åtminstone stå för det.
Ja, det är jag helt benägen att hålla med om. Det tycker jag är självklart.
För jag menar, jag förstår inte riktigt vem det är som kan känna sig drabbad av detta, vem som känner att det är, om de här personerna, eller om det är en person, nu skulle råka vara advokat. Jag förstår inte hur detta inlägg på sociala medier skulle kunna drabba den personen i sitt advokatvärv på ett sådant sätt att de känner sig nödgade att anmäla den här personen till disciplinnämnden för att få saken utredd. Det är ju helt obegripligt.
Ja, skulle man vara lite konspiratorisk kan man ju ana att det kanske ligger något annat bakom det här. Det här är ett mål som en person har önskat men som då har tilldelats Robasam. Så att då ska man, alltså det är ju precis som du säger, det är orimligt att anmäla något sånt här. Jag följer en rad mer eller mindre kända advokater i sociala medier, och det händer med jämna mellanrum att jag studsar till och tycker att någon har uttryckt något som kanske inte var riktigt passande. Men det här faller absolut inte inom den ramen.
Sen är det väl också så här då att om vi leker med tanken, så skulle man ju kunna komma undan med i stort sett vad som helst om man hade en väldigt begränsad följarskara och så att säga en privat profil. Det blir också komplext då, att man ska råka mer illa ut för att man råkar ha en öppen profil.
Ja, och, men det är ju någonting som advokaten i det här fallet då invänder, att det här är en privat profil som inte direkt är kopplad till hennes yrke som advokat, utan det finns en annan då profil som är kopplad till byrån hennes egen byrå. Men det här är hennes privata konto där hon delar bilder och filmer från hennes vardag och från hennes fritid då, som inte är direkt yrkesrelaterat.
Ja, men och ska en advokat alltid vara en advokat? Är en advokat en advokat? Det är ju någonting som man kan liksom skoja om. Vi kan skämta om det på redaktionen med andra saker än advokater. Men liksom, var går gränsen för sitt privata sfär och var går gränsen för vad, när den etiska advokat... liksom, när sätts advokatetiken ur spel? Liksom?
Det här har ju diskuterats bland annat när det gäller åklagare och inte minst åklagare som har skrivit debattartiklar i den senaste debatten om just advokater. Att när man undertecknar med sin tjänstetitel, till exempel chefsåklagare eller kammaråklagare eller vad man nu är, ikläder man sig då rollen av att vara statsmakternas tjänsteman, och ska man då ha grundlagens krav på sig med saklighet och opartiskhet även så här juridiskt bindande och inte bara ur en allmän moralisk och sunt förnuftperspektiv. Ska advokater då i det motsvarande grad alltid behöva vara advokater när de inte ens undertecknar ett enkelt, simpelt meddelande på sociala medier med att de är advokat, så att säga?
Ja, men det är det som är intressant, för jag tycker att det finns en viss skillnad om man har en Instagram-profil som heter Advokatbyrån Stefan Wahlberg eller om man har en Instagram-profil som heter Stefan Wahlberg. För mig blir det en ganska stor skillnad i hur man liksom betraktar den sociala medieprofilen. Och om det här dessutom är en profil som är strikt privat eller åtminstone personlig, som inte har någonting med ens värv att göra förutom att man delar med sig av vissa små snuttar av sitt arbetsliv, så tycker jag också att det är väldigt märkligt.
Man kan säga att det här är en rad nu den senaste tiden utav kritik. Nu råkar det handla om formell kritik från samfundets disciplinnämnd, men som riktar sig mot advokater då, utöver det som jag tidigare var inne på, nämligen åklagarkritiken som har växt sig till någon närmast orkanliknande företeelse mot advokater då, som beter sig illa eller är maffialiknande i sina uppträdanden och allt vad som sägs. Va? Finns det risker med det här? Alltså, på ren svenska, att advokater börjar bli skitnödiga, att de inte vågar agera, kanske knappt ta del i den rättspolitiska debatten till slut, för att man inte, eller till och med blir passiva i processen för att man är rädd för att få en kritik efter sig.
Man får ju säga att vi hade lite taskig timing när vi hade nya generalsekreteraren för advokatsamfundet Mia Edwall Insulander här, och hon nämnde ju vissa sådana här problem i andra delar av världen. Jag vet inte om det var Danmark eller Norge hon nämnde, där liksom advokaterna hade blivit ett stående skämt hos många personer och sådär. Och hon ville ju absolut inte att det skulle bli så i Sverige. Men nu är det ju väldigt mycket öppen kritik mot advokater även i bred media utanför Dagens Juridikvärlden, så att säga.
Det kanske är dags för en podd generalsekreteraren återkommer framöver.
Ja, eller en podd som handlar om hur åklagare som utgör då så kallade rötägg i åklagarbranschen och i processen inte ägnar sig åt det de ska. Om vi ska väcka den frågan också. Jag kan möjligtvis tycka nämligen att advokatkåren i det här sammanhanget inte har en något alltför defensiv roll, istället för att prata om just det som alla vet. Det här är ett fåtal i sammanhanget, ett fåtal advokater som gör fel, medan det även på den andra sidan, även åklagarsidan, finns det. Och jag återkommer gärna till det, därför att jag tycker inte att man alltid ska behöva hamna i en försvararsituation även om man är försvarsadvokat. Vi ska just av den anledningen fortsätta prata om just försvarsadvokater. Förra veckan så skrev Dagens Juridik en artikel som då också uppmärksammades, som handlar om de offentliga försvararna och deras fakturering och de mångmiljonbelopp som de drar in. Och den som gjorde stora delar av det här grävjobbet på Dagens Juridik är Erik. Berätta.
Ja, jo, men det här handlar ju om att vi tog fram en lista från Domstolsverket då på de 25 advokater i landet som har fått högst ersättning i egenskap av offentlig försvarare i domstolarna. Och det här var en lista då som toppades av en advokat, Mikael Nilsson i Malmö. Och om man då räknade på hans ersättning under 2018, vilket var drygt 10,4 miljoner, så innebär det att han hade en ersättning som uppgick till nästan 1200 kronor i timmen, dygnet runt, året runt. Vilket naturligtvis är helt omöjligt att ha så mycket uppdrag. Och vi pratade med honom och han förklarade då att det är substitution som är förklaringen till detta. Han får många uppdrag förordnade på sig som han sedan då delar ut till advokater på sin byrå.
Och då ska vi säga till de som lyssnar på den här podden som inte nödvändigtvis vet vad substitution är, att man kan alltså, om klienten medger, vidare befordra tillfälligt om man har förhinder ett uppdrag som offentlig försvarare. Men det här ska då enligt praxis och det regelverk som finns ske med viss restriktivitet, va?
Ja, men så är det ju, och det ska även godkännas då av domstolen. Enligt rättegångsbalken så krävs det, för att sätta en annan försvarare i sitt ställe, så måste domstolen godkänna detta. Men det sker också regelmässigt. Med något undantag hört talas om att domstolen har sagt nej till en substitution.
Nej, fast vissa domstolar är ju mer restriktiva än andra, va? Vi har väl Västmanlands tingsrätt till exempel som har som grundregel att du måste ha närmast laga förfall i en processrättslig mening för att få byta ut dig själv mot ett annat ombud. Va?
Ja, men absolut. Men där är det ju så då att Västmanland förefaller vara undantaget. Det här är ju någonting som sker. Nu nämnde vi Mikael Nilssons namn här, men det finns ju flera andra, alltså topp 5 på den här listan skulle jag säga, alla har fått så mycket ersättning så att det är en omöjlighet att de har haft alla de här uppdragen själv.
Det man kan tycka då är naturligtvis det här som du sa inledningsvis, att det här är ett personligt uppdrag. Många advokater på ett rent personligt plan gör sitt namn för att de är skickliga försvarare, och de som begär att få en viss advokat gör det ofta just för att de vet att Kalle, Pia eller vem det nu må vara är en bra försvarare som passar mig. Och då är frågan, hur ser det här ut? Är det ett svek mot klienten även om klienten måste godkänna det? Kan det till och med vara så att klienten inte vill eller drar sig för att säga nej när citat hans eller hennes advokat säger att jag kan tyvärr inte närvara vid huvudförhandlingen?
Ett svek är väl att kanske gå lite väl långt. Samtidigt så tycker jag att om det här nu är ett stort problem och man väljer att se substitution som ett stort problem, då är det väl precis som med många andra saker upp till domstolen att stävja det problemet. Man kan liksom inte klandra folk för att de så att säga använder sig av sådant som man absolut kan göra. Sen kan man väl ställa sig frågan, det var många advokater som var väldigt snabba med att kritisera Elisabeth Massi Fritz, som fick kritik i en granskning i Aftonbladet tror jag, för att hon ofta tog in mycket mål och sen kanske hon inte alltid var den som företrädde klienten i domstolen. Då kanske det är dags för advokaterna att se sig själva i ögonen här och fundera på om de inte gör samma sak.
Ja, men det tycker jag verkligen är en bra poäng. Men jag kan ju se kan tänka att ur ett klientperspektiv så är ju det här komplicerat. Om man ber att få Nisse Nilsson som advokat, att man vet att han är duktig, och så kommer han och han får det här förordnat och säger sen att men nu kan inte jag ta det här, jag har inte tid med det, men jag har en jätteduktig kollega. En substitution är så att säga en ganska enkel process, men om den här klienten då skulle säga att nej, men då vill jag ha Per Persson istället, för jag vet att han är duktig också. Då är det mycket svårare så att säga att byta en förordnad försvarare än vad en substitution är. Och det tycker jag kan sätta klienten i ett taskigt läge.
Det är intressant, för det här handlar till stor del om klienter då som är, de kallar för advokatvana, eller har i vart fall en insikt i det här, hur den här branschen fungerar. Och så någon klok domare för många år sedan sa att den svenska advokatkåren må ha en viss höjd, men den är fullständigt bottenlös. Det vill säga att det finns kvalitetsskillnader som är ganska avsevärda. När man däremot vänder sig mot en grupp människor som inte är särskilt advokatvana och kanske inte tidigare har varit i någon form av klammeri med rättvisan, eller plötsligt hamnar på häktet av olika skäl som de inte ens knappt själva förstår, då visar det sig, i varje fall utifrån min erfarenhet, att väldigt, väldigt många människor lever i tron om att en advokat är en advokat är en advokat och är en advokat, att det inte är någon skillnad. Jag tar den som rätten förordnar, säger man. Och så förlorar man i tingsrätten och sen så är man förtvivlad och så ska man till varje pris få ett byte till stånd i hovrätten, och det är inte alltid som det kan ske.
En annan detalj som jag tycker är anmärkningsvärd, som vi reagerade på reaktionen när vi tog ut den här listan, det är alltså de 25 advokater i Sverige som har fått högst ersättning i egenskap av offentliga försvarare. De 25 är samtliga män. Det finns inte en enda kvinna på den här listan. Vad tänker vi kring det?
Ja, alltså jag vet faktiskt inte. För det första så är det ju så att många av de här som ligger på den här listan är ju sannolikt väldigt ofta begärda av sina klienter. De får sannolikt inte endast mål via den så kallade listan som finns på domstolen, eftersom det handlar om ganska höga belopp här, så att då måste man ändå jobba ganska mycket. Och det finns ju sannolikt en förklaring i att många kriminella, väldigt många, jag vet inte hur många procent, men stor övervikt i alla fall, är ju män. Och de begär säkert i större utsträckning män.
Ja, så kan det naturligtvis vara i viss mån. Men jag tycker ändå det, alltså, det fanns en hel hög advokater på den här listan som jag, trots då att jag har jobbat med kriminaljournalistik, straffrätt i många år, inte alls kände igen. Samtidigt som jag kan rabbla 10 duktiga kvinnliga brottmålsadvokater som inte var med på listan.
Jo, absolut. Och det jag menar är bara, jag menar att det finns ett strukturproblem här redan i grunden. Men sen är det väl också så att, precis som Hanna Lindblom sa i den här artikeln som du skrev, att det kan ju finnas möjliga andra förklaringar till det.
Ja, men hon tog ju exemplet med att kvinnor i större utsträckning än män. Och så är det ju. Det genomlyser ju alla branscher, kanske i större utsträckning tar hand om hem, barn, och att männen är karriärister i större utsträckning.
Det här för oss till viss del tillbaka till den här diskussionen då om, som också har varit i fokus de senaste veckorna, om advokaters sätt att marknadsföra sig på och så vidare. Är det viktigt, uppenbarligen är det en retorisk fråga, men är det viktigt då att media framställas som den som vinner mål eller företräder klienten på bästa sätt? Och framförallt då, hur viktigt är det?
Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Alltså, det är ganska övertygad om att det är, att den man framställs som i media, om det är en kunnig person eller om man framstår som en hårdför person eller som någon som jobbar väldigt mycket. Jag tror att det har stor inverkan på klientens uppfattning om mig själv.
Det tror jag också. Det är i större utsträckning än att vinna mål, vilket du nämnde, Stefan. Utan det är liksom bilden som man, hur man blir porträtterad. Det finns ju gott om exempel på fantastiska advokater som är välanlitade, som sällan vinner mål. Därför att det är, jag höll på att säga, omöjliga mål att vinna, men man kan ju ändå ge ett väldigt gott intryck medialt och utåt sett.
Och, och där tror jag också att vi har ett problem vad gäller antalet kvinnor på den här listan, att media i större utsträckning också ringer manliga experter.
Det finns ett stort antal advokater där ute i landet, men det gäller även här i storstäderna, som jag själv kan imponeras av, fast jag aldrig tidigare, trots flera decennier i den här branschen, varken har sett eller hört tidigare, och som håller då en ganska låg profil och kanske har case som inte väcker så stor uppmärksamhet, men som är extremt duktiga både juridiskt, retoriskt och processmässigt. Va?
Ja, och det är också så här att om man då talar om advokater som skulle vara i toppen eller lite bättre än några andra, om de nu råkar vinna några fler mål, så är det väldigt låga procentsatser vi pratar om, för alla advokater förlorar ju väldigt stor andel av alla sina mål.
En annan typ utav personer som marknadsför sig och till sin karaktär är sådana personer att de måste marknadsföra sig i den så kallade offentliga debatten, det är förtroendevalda politiker. Och nu visar då en undersökning från Brå, alltså Brottsförebyggande rådet, att var tredje förtroendevald politiker uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld under då förra året, som var ett valår. Det här är, som man brukar säga, ett slag emot demokratin. Men är det tillräckligt repressiva regler och operativa insatser som görs för att stävja detta?
Nej, men jag vet det. Och det är också så här väldigt svårt att stävja hot, trakasserier och liknande som kommer från anonyma konton på sociala medier till exempel, där många av de här brotten sker.
Ja, men så är det ju naturligtvis. Och dessutom så är det ju ett bekymmer som är. Det går inte att undvika att förtroendevalda politiker syns i offentligheten och deltar i den offentliga debatten, rör sig ute på gator och torg och i viss mån så att säga lever öppna liv. Det är ett krav som samhället ställer. Ingen skulle ju rösta på en politiker som aldrig syntes eller var fullständigt anonym, utan det finns ju så att säga plattformar där de här hoten framförs.
Och att det som framförs i de här plattformarna då retar, om man kallar det för den andra sidan, det är inte bara naturligt, utan det är också en naturlig del av vår demokrati att politiska ställningstaganden ska reta andra sidan. Annars är det ju liksom en ganska utslagen mainstream fåra som vi alla skulle löpa i. Frågan är då, som en direkt följd av det, får man då finna sig i att ett visst uppskruvat tonläge ibland blir lite väl uppskruvat, och var går gränsen till att det här är, om inte otillåtet så i alla fall olämpligt?
Nej, det enkla svaret på den frågan är nej. Jag tycker inte att man ska finna sig i att bli utsatt för brott, olaga hot, för att man är en politiker som kanske har en ståndpunkt som andra inte instämmer i. Det spelar ingen roll om det är Stefan Löfven eller Jimmy Åkesson eller Jonas Sjöstedt. Alltså, politiska motståndare ska inte ta till hot för att stävja eller för att trycka till en meningsmotståndare. Det är en farlig väg att gå.
Sen tror inte jag att de flesta av de här hoten och trakasserierna och ibland våldet kommer från politiska motståndare direkt, utan den här undersökningen visade ju att det verkade vara medelålders män till största del som går till angrepp mot till exempel kommunvalda politiker eller dylikt.
Kan vi tycka då, om vi tittar på resurser för att stävja den här typen av uppenbar, när det i vart fall handlar om uppenbara säkerhetsproblem och eller brott. Vi har en säkerhetspolis som idag tillgodoser säkerheten för rikets högsta ämbeten, det vill säga kungahus, regering och riksdag. Men här handlar det om då totalt 14 000 ordinarie ledamöter i olika fullmäktigeförsamlingar i landsting och kommuner och så vidare. Finns det idag tillräckligt skydd för dem eller en förberedelse?
Nej, det tror jag inte att det gör. Jag tror att det finns någon säkerhetssamordnare på alla kommuner, någon trygghetssamordnare och sådär, och någon som tittar på det där. Och såklart vanliga polisen, det går ju alltid att polisanmäla, men det räcker ju aldrig för att skydda de här 14 000 svenska förtroendevalda, i många fall fritidspolitikerna, från den här typen av påhopp på till exempel sociala medier eller övriga internet.
Nej, det tror inte jag heller. Och man kan också konstatera att i den här undersökningen så är det då, vad sa vi, en av tre som uppger att de har utsatts för hot. Och en av fyra uppger att de har påverkats i sitt arbete. Jag vet inte den exakta formuleringen, men det tycker jag är oerhört allvarligt så att säga. Och då pratar vi på riktigt att det blir ett demokratiskt problem när hotarna så att säga vinner.
Ja, men det är det som är det mest allvarliga. Brå pratar ju här om självcensur, och självcensur är ju ett obehagligt ord att ta i munnen överhuvudtaget, tycker jag. Det luktar liksom diktatur.
Ja, och det är det som är lite som demokratins grundvalar, för att uttrycka mig enkelt här, att man ska kunna säga obekväma saker som går rätt emot vad andra säger utan att behöva utsättas för, som du säger då Erik, naturligtvis hot. Ibland kan det ju vara så att tonläget blir lite uppskruvat, och det tror jag faktiskt man får leva med, va? Även om det sker på sociala medier.
Det beror också på hur man definierar uppskruvat tonläge.
Men det, i någon mening så får ju den politiska debatten ibland ha ett mer uppskruvat tonläge kanske än en medicinsk teknisk diskussion, om man uttrycker mig så då.
Absolut. Sen tycker jag också att de här riktigt stora rikspolitikerna i stora partiledardebatter eller liknande har ett ansvar här för att inte skruva upp tonläget alldeles för högt i den typen av debatter. För jag tror att sånt spiller ju över sen på mindre eller sammanhang.
Ja, säkert. Och väljare påverkas så att säga och luta åt ett eller annat håll på grund av tonen som kan vara rätt hård eller uppskruvad, som vi har använt här. Men den stora frågan är väl också så här, ja, vad finns att göra för att komma till rätta med det?
Det har ju diskuterats, vi har diskuterat i den här podden om att man skulle ha straffskärpningar. Jag tror att regeringen håller på att lägga fram förslag för straffskärpningar när det handlar om brott mot förtroendevalda. Sen är frågan om det är bra eller dåligt, men det är åtminstone en åtgärd.
Jag tror att det, som i alla sådana här sammanhang kriminologiskt, visar sig att repressiva åtgärder och straffhöjningar kan ha en betydligt högre funktion när det gäller människor som normalt inte är i klammeri med rättvisan. Förhärdade brottslingar bryr sig överhuvudtaget inte om detta, men människor som kanske på internet sitter i sin vita skjorta och kastar ur sig hotelser mot lokalpolitiker, tror att de är anonyma, de skulle nog kunna stävjas till viss del om de faktiskt riskerade allt från dryga böter till frihetsberövande straff för det de gör, va?
Samtidigt är jag inte helt säker på det, för jag tror inte att man uppfattar den situationen när man sitter som, om vi då tar de här 49-56-åriga männen som det var fråga om här, liksom halvpackad på Twitter på en fredagkväll, så kanske man inte uppfattar det som en situation där man faktiskt begår ett brott. Så jag är inte så säker på att det resonemanget går att applicera på det här alltid heller.
Nej, och i den bemärkelsen så har väl vi och övrig media någon form av ansvar att uppmärksamma det här. Ju fler röster som höjs mot den här, de här hoten, så kanske det väcks någon form av medvetande hos de som faktiskt sitter och gör det här efter fredagsgrågen.
Och en viss insikt och inställning till hur man faktiskt ska använda den yttrandefrihet som internet har fört med sig, att det är förpliktigar och har ett visst, om inte annat, informellt regelverk som man håller nere de här uppskruvade tonlägena till en anständig nivå. Därmed är dagens juridikpodden slut för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack också ärade kollegor för att ni har varit med och fört de här diskussionerna. Välkomna tillbaka nästa vecka.